Det som inte fick hända hände redan före säsongen ens börja. Alexander Barkov är skadad.
Pessimism, det finns orsak till pessimism.
Det här är Yle Sportens NHL-podd med Anders Nordensvan och Mattias Simonsen. För en vecka stod vi här, Anders, och konstaterade att Finland har fina chanser i OS i Milano, men mycket står och faller på att de här viktiga nyckelspelarna inte får falla bort, och en av de här viktiga nyckelspelarna som inte fick falla bort, så det är ju den självskrivna första centern Alexander Barkov. De där bilderna som spred sig från det där träningspasset, när man bara ser hur han tappar balansen, jag tycker att det är lite oklart om det nu faktiskt var någonting att han krockade med Niko Mikkola, eller om Niko Mikkola föll på honom, eller om man bara helt enkelt hamnade fel på något sätt med kroppen, men knäga vika, han kunde inte sätta något som helst stöd på det, och då visste man ju nog direkt. Du var optimisten där, ska jag avslöja så här behind the scenes. Du var först såhär, nå, vi vet ju nu med Barkov, det kan vara något lindrigt bara, men det var inte lindrigt den här gången.
No, det var den där första reaktionen att om det skulle ha varit någonting, att han skulle ha varit till exempel 2 eller till och med 3 månader borta, så skulle det ju ha kunnat vara så att han skulle ha annars kunna hålla sig, för ofta är det ju på det sättet. Det här var ju nog den där absolut värsta möjligheten, att det var det där en så här skada som förstör hela säsongen. Men det finns så mycket däremellan. Vi kommer ihåg med hur många veckor efter att Patrik Laine var skadad så var han tillbaka på isen. Det här skulle ju ha kunnat vara någonting där liksom mitt emellan. Han skulle ha kommit tillbaka i början av januari och varit utvilad och full av energi när OS började i februari. Men nu gick det ju inte så. Och jag har ju också faktiskt skrivit en text på vår webbplats, en NHL-kommentar som kom ut liksom just precis samtidigt var jag, min huvudtes var att om Finland ska klara sig i OS så finns det vissa spelare som inte får skada sig. Så padam!
Så gick det, och det som alltså hände var att båda korsbanden i det högra knä visst gick av, och eller något skadades, inte hade vi sagt om de gick av helt.
Ja, det främre är just det, ja.
Ja, ACL and MCL ja. Injury som det så fint heter på engelska. 7-9 månader är prognosen, och det är ganska intressant den här 7-9 månaders prognosen, och speciellt när det ändå är Alexander Barkov som vi talar om. För en orsak till att det fanns den där initiala optimismen var ju det att Barkov alltid har varit tillbaka jättemycket snabbare än alla prognoser. Ja. Och nu såg jag också som hade skrivit på X tidigare Twitter när det kom fram det här, att sen när han kommer tillbaka efter 5 månader så är det nog dags att börja det här dopningstesta Barkov på riktigt, för att han kan inte hela tiden komma tillbaka. Men det sannolika här, alltså 7-9 månader, vissa ännu mer pessimistiska. Yle Urheilus NHL-expert till exempel Ismo Lehkonen sa ju att han tror att det kommer att ta 18 månader för Alexander Barkov att vara i närheten av samma skick som han var nu. Att han kan vara tillbaka på isen före det, men för att vara i samma storform så behöver han 18 månader. Men ändå, det är mycket som kan hända här. Men för det första, före vi går in på det, vad som kan hända ur Florida Panthers perspektiv, så måste vi gå in på det här som du också var lite inne på för Lejonen. Spelaren som inte fick...
Kaptenen,
första centern, själen för något sätt den här finländska arbetarandan som borde existera. Den här typ purfinska spelaren som istället för att göra ett stort väsen om sig bara stirrar ner i mattan i omklädningsrummet och perklar sig över hur han inte spelar en alldeles perfekt period innan. Så han är borta nu. Alexander Barkov kommer inte att spela OS. Det ska vi inte ens liksom kämpa om. Han kommer ju inte att vara där. Och Arthur undrar ett hur stort, ganska roligt ord, var mega bortfall. För det är ju det vad det är. Mm. Är det för Finland att Barkov inte kan spela där? Det var vi ju lite inne på. Att han är ju oersättlig. Men, vill jag ändå säga.
Ja, säger du men, för jag har inte något.
Alltså, nu är du pessimist, okej. Okay. Ja. Nej, alltså, för jag tänker ju ändå att vi var lite förra veckan också inne på att bakom Barkov så finns det en centerbredd som Finland egentligen aldrig har haft. Jo, att om vi nu liksom pejlar tillbaks, för på något sätt tycker jag att när vi har pratat om det här OS nu ur Finlands perspektiv, så är det ungefär som att prata om att det här är det bästa finländska landslaget sen OS i Torino 2006. Och egentligen, på pappret, om Barkov skulle ha varit frisk så skulle man ha haft en bättre bredd nu.
Absolut.
För då hade man Saku Koivu och Olli Jokinen, elitcentrar.
Niko Kapanen som var en jävligt bra tredje center.
Ja, men just de här elitcentrarna. Så nu skulle Finland haft 3. Nu går ändå Finland in i den här turneringen med 2. Och jag skulle än, före den här skadan, ha hävdat att Roope Hintz ska spela med Mikko Rantanen. Jag vet att du är antagligen av samma åsikt. Sebastian Aho får nu en egen kedja runt sig. Att på det sättet så... På samma sätt som det här skulle kunna vara ödesdigert för många lag, för många versioner av det finländska landslaget, så tror jag inte att det är så ödesdigert nu. Minskar Finlands medaljchanser avsevärt? Ja, men har Finland fortfarande en chans att ta medalj? Det tror jag fortfarande.
Nu kan jag sen säga vad jag tycker. För det där, jag
skulle nu kommer säga, sanningen.
Jag skulle säga att nej, utan bara det. Jag skulle säga att den här chansen till fortfarande, ja, det kan gå som till exempel det gick i Sochi när Finlands två bästa centrar, det där Valtteri Filppula och Mikko Koivu var borta.
Och Alexander Barkov skadade
sig. Det kan hända att Finland kommer till en bronsmatch. Men det var jag nog skulle säga att den här, för mig åtminstone, döda det här, den där chansen, utan att liksom allt går, att bara allting stussar Finlands väg. Så döda det här nog, den där chansen som jag hör till de få som har trott att Finland i princip har kapacitet att till och med försvara sitt OS-guld i det där i Milano. Jag har tänkt att min liksom tanke har varit att om alla de här toppspelarna är med, så finns den där chansen. När det ändå är bara ett antal spelare som kan spela, så har det visat sig att det är toppspelare som avgör. Att det där, för mig var det Miro Heiskanen, när han blev skadad förra året, så var det klart, eller förra vintern, så var det klart att där grusades Four Nations. Så började man att tänka att kanske inte ändå. No, det var precis som man sen liksom hade tänkt. Det var just där var Finland totalt inte hade någonting att komma med. Så nu är det hoppet dör alltid sist. Så nu börjar man att tänka att kanske det ändå kan funka. Och jag skulle nog vilja påstå att den här Barkov-skada är liksom den näst värsta efter Miro Heiskanen. Miro Heiskanen borta är det värsta eftersom vi bara har en världsklass back. No, Barkov, det finns ett antal andra toppspelare också toppcentrar. Men nu är Barkov liksom den där urtyp av en arbetande ishockeyspelare. Men det var han också, att han är världens mest kompletta ishockeyspelare. Det medger de till och med i NHL Nordamerikanerna, att det finns ingen mer komplett spelare. Tar du bort en sån kille från ett lag som nu inte har den där största bredden, så nu tycker jag att det var liksom, det satt på ett sätt punkt åtminstone för mig för det där tankarna att Finland skulle kunna försvara sitt OS-guld.
Sebastian undrar, vad kommer det här att betyda för Finlands OS-resa? Nu var du ju redan lite inne på det. Det var jag åtminstone rent konkret vill att det här innebär. Om vi går på en riktigt praktisk detalj som jag verkligen hoppas att spelarna gör nu. Så det är det att Alexander Barkovs paita finns med inne i omklädningsrummet. Den här tröjan med nummer 16 på ryggen och Barkovs rygg på namn på, den ska finnas med där. Helt på samma sätt som man gör när en spelare som borde, en självskriven spelare, lagkaptenen, inte kan vara med. Så ska de inte försöka himla med faktumet om att han liksom, att han är borta och man på något sätt försöker sopa det under mattan, utan man ska använda det som styrka. Det är så som man gör, det är så som man vinner i sån här lägen. Att man använder det där nu för att visa att nu jävlar vet vi att vi slår ur underläge, men vi kan också göra det, för de här kvaliteterna i det här laget finns fortfarande där. För om Finland skulle ha gått hela vägen någonsin, så skulle man ha behövt den här bredden. Mm. Nu behöver man den mer än någonsin. För nu har en av de där viktigaste pjäserna fallit bort. Men det finns fortfarande de andra som skulle vara med och som skulle spela en viktig roll.
Så du efterlyser med andra ord att Finlands ishockeyförbund ska visa liksom det som man på finska kallar för pelisilmä i den här urskillningen.
Nu vet jag att du försöker sätta upp eller försöker bädda för en kommentar där du säger att något sånt inte existerar inom det finländska ishockeyförbundet.
Jag tänker bakåt på en sån här motsvarande chockfölj lite över 20 år sedan, där jag såg den från min mobiltelefon på vägen hem från jobbet, när det kom plötsligt en sån här där meddelande att Saku Koivu har blivit diagnostiserad med cancer. Och det var en ganska stor, häftig chock, och det var just i de här tiderna. Och då var det ju fråga om han skulle överleva eller inte. Och då var Salt Lake City och OS några månader framför. Och så vitt jag kommer ihåg då, så fanns det ingenting som där att någon skulle ha liksom tagit fram att hej, att vi spelar, för han var lagkapten redan då. Han var en legendar redan i det skede inom finsk ishockey. Det fanns ingenting liksom som man byggde på där, att hej, att Saku är inte här, men han är liksom här i andan. Så det där, kanske någonting har förändrats på 23 år.
Ja, alltså jag menar, kan damfotbollslandslaget, som till och med hade Adelina Engmans spelskjorta med på plan inför den där premiären. Liksom, kan de, så ska nog herrlejonen också kunna.
Jag är helt av samma åsikt. Nu finns det ju en möjlighet i och med att det där Floridas assisterande tränare Tuomo Ruutu borde ha en ganska central roll i landslaget. Så det där, kanske han ser till att det här det här inte går förbi den. För jag är helt av samma åsikt. Man har sett så många gånger inom idrott hur det här kan lyfta ett lag när man liksom har sammansvetsat sig det där. Att det där att hej, att vi spelar för Sascha. Allra bäst skulle det vara om han skulle komma dit och kolla på de där matcherna, men han har nog säkert ganska strikt rehabiliteringsprogram under OS.
Jag tror inte att han får åka till Milano.
Nej, det tror jag inte heller.
Benjamin undrar också, varför ska Finland alltid drabbas av sådana skador just för en stor turnering? Du nämnde det, 2002 så var det ju Saku Koivu. Nej, skada är nog att förringa lite, eller för minst vad det riktigt handlar om den gången. Men alltså, nu har det ju hänt flera gånger.
Ja, just i Sochi var både Mikko Koivu och Valtteri Filppula bort och Barkov skadade sig med samma.
Ja, och Torino så var Mika Kiprusov borta. Just ibland andra, det var ju flera andra som var borta på grund av skador också då. Och jag ska med säga att det händer ju andra länder också, men det märks tydligare i Finland för att här är vår spets så himla smal. Vi har inte lika många elitspelare på NHL-nivå som till exempel Kanada eller USA har, där ett bortfall inte nödvändigtvis riktigt på samma sätt märks av. Men med det sagt så inte har det ju hänt jättemånga gånger att de här allra största stjärnorna
just
har missat.
Just när det gäller Kanada till exempel så har det ju inte hänt. Det är ganska speciellt.
Men Mario Lemieux har ju nog missat turneringar på grund av sina skadeproblem till exempel. Men han är ju också liksom ett undantagsfall för att han var så himla skadad sen igen.
Men om man tänker sen på vår granne det där som sen vann OS-guld 2006, så i princip skulle ju Sverige ha det bättre lag 4 år tidigare, men då var Peter Forsberg skadad, han kunde inte vara med där. 2002 det var den här olyckliga matchen mot Vitryssland som det där som Sverige borde ha vunnit med 10-1, men det gjorde inte. Peter Forsberg var borta från den turneringen liksom, att nu hade ju, och man kan ju säga att han i de tiderna var till och med kanske världens bästa ishockeyspelare.
Mm. Så inte det bara vi som
har. Nej, det är nog inte bara, men det är som sagt när det inte finns många att välja på, så blir det så fruktansvärt. Men det här var nog, alltså, som sagt, det här var nog det maximala. Att inte någon skada som tar 2 månader eller 3 månader, utan en skada som håller honom bort. Sen är jag nog ganska övertygad om att det där 79 tror jag att sen ändå kommer att visa sig att det är närmare nog. Jag skulle vara förvånad om han inte tillbaka när slutspelet börjar i början av april.
I en intervju med The Athletic sa general manager Bill Seadow, och tycker jag är ganska liksom fint på sitt sätt, att det här med att han är borta från spel i Florida Panthers är en sak, men att det som för honom är det mest sorgliga är att Barkov kommer att missa OS, för att han visste hur viktigt det ska vara för Barkov att få representera Finland.
Fint att han sa det.
Va?
Fint att han sa det.
Det är fint att han sa det, men med det sagt så är det ju också någonting som i allra högsta grad påverkar Bill Seadows dagliga jobb. För faktum är ju nu att Florida Panthers också, Finland har inte bara blivit av med sin första center och sin lagkapten, Florida Panthers har också blivit av med sin första center och sin lagkapten. Och Aaron och Lukas och Theo vill alla veta hur ska det gå för Florida då Alexander Barkov nu är långtidsskadad. Och här ska vi genast fylla på, det är inte bara Barkov. Matthew Tkachuk är också borta. Han kommer enligt de här nuvarande prognoserna att vara borta till åtminstone början av december. Så de här första månaderna i grundserien får Florida Panthers klara sig utan inte bara sin första center och den här spelmässiga ledaren, den här som har byggt den där kulturen i omklädningsrummet, utan också den andra spelaren som på något sätt har blivit nu den andliga ledaren för laget. Alltså då Matthew Tkachuk som på något sätt har blivit ansikte för hela organisationen. Nu är det en otroligt bra fråga hur de ska överleva det här.
Och det är det där. En jättebra fråga som jag tycker att Florida är det laget som egentligen totalt och helt mäts i slutspelet. Och nu är Florida ett så väloljat maskineri med så stort självförtroende och så många bra spelare. Det är ju helt sjukt det där deras fortfarande. Det där deras trupp. Att jag tror ju inte att Florida kommer i en ganska svag östra konferens att ha något som helst problem att ta sig till slutspelet. Och det där, och som de visade förra säsongen, förra våren, så det är för dem totalt skitsamma om de kommer in dit som andra wildcard-lag eller som President's Trophy-vinnare. Det är liksom, det är slutspelet som de börjar spela ishockey.
Ja, och som du sa, det kan ju vara att Alexander Barkov är tillbaka i det här skedet som slutspelet också börjar, så vem vet. Och Matthew Tkachuk tror jag också. Ska vi säga så här att om Panthers ens håller sig på gränsen till att gå in till slutspel, så tror jag inte att de kommer att ha någon brådskatt att ta tillbaka Matthew Tkachuk. Det kan vara att de tar tillbaka honom först efter OS, låta honom göra sin comeback för USAs landslag till exempel.
Måste nog bli varm i kläderna före OS.
No, det kan vara, jag har fått spela någon 5 matcher. Jag vet inte, lite så här träningssäsong.
Eller komma tillbaka efter årsskiftet.
Ja, exakt. Något sånt. Men att risken finns ändå fortfarande, för jag håller med dig om att östra konferensen är svagare än den västra sett till den där spetsen. Mm. För om vi ska vara helt ärliga, så i den västra konferensen finns det ju, ska vi säga, 4 lag som är riktigt stora favoriter. Det är Vegas, det är Dallas, det är Colorado och såklart laget som har gått i två finaler på raken. Eventuellt i sin sista säsong med Connor McDavid, Edmonton Oilers. De här fyra är de här lagen att slå. I öst fanns det ett lag att slå och det är Florida Panthers. Men samtidigt vill jag ändå säga att bakom Florida Panthers före den här skadan kom och före det, ska vi säga, blev oklart att Matthew Tkachuk eller hur länge han kommer att vara borta, så tycker jag att det var himla ovisst bakom Florida Panthers. Yeah. Det betyder inte att det är dåligt, utan att det är ovisst. Där är jättemånga lag som är med och fightas. Och nu när Florida Panthers på något sätt måste vara med dem och fightas, att vi har de här etablerade lagen som man på något sätt räknar med att gå till slutspel, Toronto Maple Leafs, Tampa Bay Lightning, från Metropolitan, Carolina Hurricanes, New Jersey Devils, New York Rangers, varför inte, Washington Capitals också, som var otroligt bra förra säsongen. Och så har vi de här uppstickade lagen i Ottawa Senators, Detroit Red Wings, plötsligt har vi Buffalo Sabres som gör en massa Montreal Canadiens.
Nej, det här gör jag är inte fel.
Du, men många andra. Att där är jättemånga lag i den nästa konferensen som är ganska, ska vi säga, ivriga på att visa att de är beredda att hacka ner Florida Panthers från den här tronen. Att egentligen det finns väldigt få lag som jag skulle vilja liksom såga av innan säsongen ens har kört igång. Utan att det är jätte de här.
Du menar såga av när det gäller grundserien?
Ja, eller säsongen överlag.
Också slutspel.
Ja, för att grejen här är det att vi vet hur himla svårt det är att ta in ett stort poängförsprång i den där ligan. Oavsett hur bedrövligt dåligt det där slutspelsrejset ibland har varit i den östra konferensen. Så det vips går så att Florida Panthers vid Thanksgiving ligger 11 poäng under sträcket, så blir det en förbannat tufft uppdrag för dem att ta sig dit. En som andra wildcard-lag.
Ja. Alltså, jag ser bara att såklart de kan spela dåligt. Det är helt klart, målvaktsspelare kan. Men jag ser inte, om man tittar på deras liksom, trupp och hur de spelare de har, och så har jag jättesvårt att se att de ska det där, att de inte ska vara ganska komfortabla där minst liksom typ på första wildcard-platsen när det börjar närma sig årsskiftet. Jag har hemskt svårt att se. Jag tycker som sagt att det är ganska ovisst bakom Florida, men det finns ingen lag som åtminstone på pappret imponerar på mig speciellt mycket. Ett lag som jag tror att kommer att ta ett steg framåt ytterligare den här säsongen, som faktiskt börjar se ut som ett lag som är det där, är ganska bra, är Ottawa. Jag tycker att Ottawa börjar ha sina pjäser liksom som det ska vara. Medan Montreal, jag tror att fortfarande det var hype. Jag tror att Montreal ännu behöver lite mer. De behöver lite mer tyngd i det laget. Och det där. Men det där, Ottawa är ett lag som jag liksom, det är sådant som jag har en frågetecken, hur bra kan det vara?
Hur många gånger vill du säga det här nu? Jag tror att alla hör det nu. Anders Nordensvan har sagt att, vänta, vilka lag var det?
Ja, jätte. Ottawa.
De kommer att vara sångens utropstecken. Nej, men okej. Vi kan igen gå in på Linus fråga. För att han undrar, vad ska vi, som vi ju jättegärna ofta lekar, i egenskap av Bill Seadow, klubbchef för Florida Panthers, göra för att lösa den här situationen. För här blir ju nu det problematiska det att tidigare år har man ju lite kunnat trixa med lönetaket i de här fallen, man vet att spelare är skadad. Förra säsongen ännu så skulle Florida Panthers helt kallt ha kunnat räkna med att okej, Barkov kommer inte att spela i grundserien, då har vi hela hans lönetakskaka att använda för att plocka in en ersättare istället. Så är det inte i år. Om Barkov vill spela den här säsongen, så då kan de inte längre räkna bort också inkluderat slutspelet. Alltså det här är en ny regel som har tagit i bruk. Alla tummar upp av alla har den fått, också av oss.
Ja.
Men det innebär att Florida kan trixa sig runt det här längre. De kan inte nu plocka in en fullgod ersättare för Barkov om de fortfarande räknar med att han ska kunna spela. Och det sa också Bill Seadow i den här intervjun som jag läste, att det här med att titta på spelare som är tillgängliga är ju någonting de gör hela tiden. Mm. Och att de är fullt medvetna också om att Florida Panthers är ett lag dit jättemånga jättegärna kommer att spela just nu, för att de har varit så himla framgångsrika. Så understöddes också att den här samma tidningen hade gjort en sån här anonym spelarpoll där de frågar en massa frågor av en massa spelare, och det laget som de flesta ville få spela till var Florida Panthers.
Tänk hur det har förändrats på 10 år.
Tänk hur det har förändrats på 10 år. Och där var jättemånga som, eller det var en som till exempel sa att orsaken är Alexander Barkov och den kulturen han har byggt dit. Nå, hur som helst.
Det var säkert en finsk spelare.
Antagligen. Alla vill spela för Florida Panthers. Florida Panthers är eventuellt på marknaden, men i och med att jag tror ändå att det skulle vara viktigare än att plocka in någon random center, säg nu en Evgeni Malkin till exempel. Så det är mycket viktigare att ha eventuellt Alexander Barkov med i slutspelet. Absolut. Att du kan inte genast nu i det här skedet räkna ut honom helt och hållet. Så jag skulle nog åtminstone vänta och se till mitten av mars, när det nu är som lönetaket stängs den här säsongen. Vänta fram till det och sen ta beslut om hur rehabiliteringen ser ut att gå. Om det ser ut att vara så att han är tillbaka inom en månad då, så inte skulle jag chansa att börja plocka in någon ny då. Det skedde inte.
Vad var det som Matti Nykänen i tiderna sa, att varje möjlighet är en chans. Över. Så att jag skulle säga, om jag skulle ha Bill Siro och det där Paul Maurice nu för tiden, så skulle jag säga att det här är ju nu en uppärlig chans för Florida att på riktigt testa att hur mycket ansvar kan Anton Lundell bära? För att det där helt, man behöver inte ha de här våra blåvita glasögon på sig för att konstatera att Anton Lundell var fullkomligt lysande i slutspelet igen förra säsongen. Det där, han det där hade nog inte många saker han gjorde fel i det möjligaste, högsta möjliga liksom tryckläge. Han var förresten också mycket bra i det där Four Nations. Han var en av de få spelarna som verkligen inte floppade i Four Nations. Att det där, nu antar att han då minst spelar andra center. Att finns det i Anton Lundell att ta det där steget som en toppcenter måste ha? Det räcker inte med att du bara är bra, utan det måste bli poäng. Kan han bli en spelare som det där plötsligt är god för uppåt 80 poäng? Eller varför inte övre gränsen får någon annan säga? Men liksom att han blir en sån här plus minus en poäng per matchspelare. Vi ska komma ihåg att det tog ganska länge också för Alexander Barkov innan han började producera mycket poäng. Det där att jag skulle vilja säga att det här ger oss Florida en chans utan större risker, ser jag, att testa att okej, okay, kan Anton Lundell bära det ansvaret.
Men vet du vad jag också läste för spekulationer? No. Att Sam Reinhardt skulle hoppa in på centerfilen i första kedjan.
No, ja, det där. De här, men de här spekulationerna, det är alltid, det är varje år det är alltid ett antal yttrar som man faktiskt ska förvandla till
center. Reinhardt är center ursprungligen, det är
helt annan sak. Ja, men när han senast spelar center?
Antagligen, när han spelar i Buffalo.
Jo, det här, jag tycker nog att han inte var center i Buffalo, men jag ska inte gå det där. Jo, no, men det där, då skulle de ha tre centrar, men ja.
Eller att Etu Luostarinen hoppar in istället för Alexander Barkov, han har också gjort det. Men där är just det att jag tycker att här också är en spelare, om man tittar i Nordamerika, den som man nu riktar blickarna mot, så det är ju Sam Bennett. Alla vet att han är en slutspelspelare, och det är därför som han fick en så saftig lön som han fick efter att de vann Stanley Cup. Men nu banne mig, om du tjänar så där mycket pengar nu, så måste du också bära ditt ansvar i grundserien. Då innebär det att spela en smartare ishockey än vad vi kanske är vana vid att se honom. Och det blir också intressant att se, för att jag tycker också, för att ett steg längre, så tycker jag att när man tittar på de här träningsmatcherna, så är ett klipp av hur New York Islanders sätter upp sitt spel i egen zon för att skydda speciellt den här första valen, Matthew Schaefer, från forecheckande anfallare, i det här fallet Matt Frempy. Det är den sortens ishockey som Florida lever på, och det är den sortens ishockey som Sam Bennett lever på, att man får smälla backarna. Att du forecheckar och söndrar, krossar motståndarnas försvarsvilja.
Pound the D,
som han skrek åt sina spelare bakom bänken. Och om nu lagen går in för det här, att det här inte bara var en engångsföreteelse, att de ville se till att Matt Frempy inte kör över en back i en försäsongsmatch, vilken det ju kan ha vara. Men om det är så att lagen i östra konferensen mycket mer medvetet går in för det där att spela bort de här hårda forechecking-tacklingarna, så då är det också intressant att se hur Paul Maurice reagerar. För det är ju det vad hans taktik har gått ut på. Och hur Sam Bennett reagerar, för det är sånt som han spelar. Att där, här är jättemånga rörliga delar som vi tror att vi inte ens kommer att få svar på för en månad in i säsongen.
Nej, men det där, sen är det ju så som att ishockey är viss typ spel. Och det där träningsmatcher.
Det har alltid varit så att man kör över backarna.
Och det är ganska svårt nog att på det sättet skydda spelare, utan att det på riktigt börjar påverka liksom negativt helt det där hur man spelar. Sen när det liksom gäller när man spelar om seger i matcher, så blir det nog ganska jädrans svårt att konstatera att okej, nu är han ute, nu måste vi alla liksom skydda honom.
Ja, fast nu har det antagligen varit lite annorlunda. Det fanns en tid då man alltid skulle ha en slagkämpe på isen samtidigt som en kärna.
Jo, men på den tiden så var det också de här reglerna som lite har försvunnit, tycker jag, nu för att man inte tacklar kärna. Att inte var det, liksom, gången som Wayne Gretzky blev hårt tacklad under sin karriär kan man räkna på en hans fingrar.
Ja, det är sant. Men alltså, ligan utvecklas. Jag säger bara, möjligheten finns där. Ja, det är allt vad jag säger. Det är allt vad jag säger.
Jo, alltså, Sam Bennett har mycket att bevisa som sån här, det där dag-till-dag serielungspelare. Det håller jag med om. Plus han har också haft en tendens att vara borta ganska mycket under säsongen. Mm. Jag tycker att han har spelat många hela säsongen utan att ha haft något skadeuppehåll. Det där, men det blir jätteintressant den här nu, för att jag tycker att vem är nu sen första centern i praktiken där nu. Är Bennett en bättre center än det där Anton Lundell? Jag är inte helt övertygad om det.
Som regerande Conn Smythe-vinnare tror jag nog att han går in i säsongen som första center. Fast jag håller med dig. Jag tror också att vi är ju inte ensamma om den här åsikten heller. Det är ju många som lyfter fram att när Barkov var borta förra hösten, vilket han också var, han var skadad då också. Vem var det som steg fram? Anton Lundell snittade nästan en poäng per match just när han fick spela den här stora rollen. Inte ser det alls heller som möjligt att han får göra det igen.
Och en grej igen, nu ska vi komma ihåg att är det två eller tre säsonger sen så funkar det ju helt jädrans bra den där kedjan då när Mason March spela i Florida. Var det inte så att det var Marchment, Lundell och Sam Reinhardt som var i samma kedja? Lundell och Reinhardt har funkat jädrant bra ihop också. Men Florida blir ju helt sjukt intressant att följa med hur de bygger det här pusslet.
Ja, och sen om... Och den stora frågan, om det inte funkar sen, så då blir det ju väldigt jobbigt för Florida. Ja. Säg nu mardrömsscenario. De ligger under sträcka med 11 poäng vid Thanksgiving. De får signaler om att Alexander Barkov kommer att vara borta hela säsongen, inkluderat slutspel. Om man är plötsligt på marknaden för att shoppa in en center, då kommer vi sen till det stora evighetsproblemet som så många andra lag tampas med hela tiden. Att var ska du hitta den där centern? Inte finns det centrar på marknaden. Oavsett om du är det där Florida Panthers som alla vill spela för uppenbarligen. Och som är redo att göra väldigt aggressiva dealar. Som Bill Cedo har varit för att få in de där spelarna också. Så var ska du hitta en center?
Nej, det är det där. Det är en jättebra fråga. Om någon är bra på att göra det, så är det Bill Cedo. Och då är det säkert någon sån spelare som vi inte nu kan gissa att det
är. Exakt. Inte bara Mikko Rantanen till Florida Panthers som center.
Ja. Nej, men det där, men att det här när alla direkt börjar plocka fram någon Jevgenij Malkin, så då är det, tycker jag, någon som ser det bara från Jevgenij Malkins synvinkel. Att jag,
eller Jevgenij Malkin år 2011.
Jo, men liksom att nu får han ännu en chans att det där att vinna Stanley Cup med ett bra lag. Men det kan nog säga att Bill Cedo skiter totalt blankt i om vad någon spelare skulle vilja liksom det där komma till Florida för att ännu kunna vinna, om det inte är någon spelare som han anser att, liksom, att, hej, att det där är en som vi är ute efter.
Dennis och Martin och Christian tycker alla att vi ska börja tippa också om hur det går i NHL den här kommande säsongen. Både för finländarna och helt så här stora frågor, eller små frågor, som att vem ska vinna Stanley Cup och så vidare, som vi har varit jättebra på att tippa på den senaste säsongen. Och här tänker jag nu gärna säga att nästa vecka så då åker spåkulan fram och då kommer vi att tippa om hur det går och försöka sia i vilka spelare som kommer att prestera på topp och vilka finländare som kommer att vara i toppform in i OS i Milano. Men det nästa vecka, så passa på alla ni som vill att vi ska tippa någonting att skicka in era frågor på Ylesportens Instagram eller på mail till svenskasporten.yle.fi. Men en sån här tippningsrelaterad grej måste vi nästan ta upp nu, för att när vi gör nästa veckas avsnitt så då är det ju dagen före doppade dag, natten för, eller dagen före NHL kör igång. Och då är det ganska många som har haft fantasy league som har kört igång. Och nu är det så att Nadja har bett om hjälp. Hon vill veta vem ska hon välja i år i sin draft. Och jag misstänker att det är ganska många som kanske nu håller på att scrolla igenom alla de här listorna över sleeper picks att ta i de här rundorna. Så nu, Anders, jag låter dig briljera. Du får briljera med dina fantasykunskaper. Vem ska hon välja?
Nadja, jag är jätteledsen, men när det gäller sådana här spel, man kan väl då säga att det här är ett spel, vad det är.
Det blodigt allvar, Anders.
Mitt spel gällande när det är ishockey så är stiga bordhockey, så att jag är så totalt ute från sådana här fantasy-ligor som man bara kan vara. Så det därmed så tror jag att det blir en Mattias Simonsen monolog här.
Men bara, alltså fantasy går ju ut på att välja spelare till ditt lag som du tror att kommer att prestera bra den säsongen.
Ja, men det finns det någon underliggande relation till någonting? Det är väl inte bara så att man tar de bästa från poängligan? Ska det inte vara någon?
Alltså det varierar ju. Det finns hemskt många olika ligor. Och när jag har nu inte varit själv aktiv på den här fantasy-scenen på ganska många år under min studietid. Då hade jag helt för mycket fritid. Så då var jag, vågar jag det säga, en hyfsat framgångsrik fantasy-entusiast i de här ligorna som jag var med i. Mitt tips skulle vara så här åt alla er som känner er vilsna. Alltså, om ni som har fungerande koncept, kör med dem. Mitt tips är det att lita inte på att någon ska ta jättestora steg framåt. Gå för etablerade spelare i bra lag. För om man tittar på till exempel nu poängligan, för i ganska många av de här tävlingsformerna så är det så att det är ändå poängen som är det viktigaste. Spelare som gör mycket poäng, har bra plus minus, gör mycket mål i powerplay, mycket assist i powerplay, så de kommer vara värda värdefulla för dig under den här säsongen. Om man tittar på vem som har varit bäst i poängligan de senaste säsongerna, så inte hittar du lag utanför slutspelet där inte. Titta på lag som du tror att kommer att gå till slutspel. Titta på vilka spelare de har som du vet att kommer att spela i stora roller. Som det rapporteras väldigt tydligt om att de kommer att spela i stora roller. Lita inte på sån här som säger att den här spelaren kan ta ett stort steg framåt. Den här spelaren har eventuellt mer istid på kommande powerplay. Lita inte på sånt. Det är bara på tur om man börjar ta sådana. Det är sådana som man ska plocka upp från waiver wires sen under säsongen om det går så. Lät det här vettigt enligt dig, Anders.
Ja, men nu när jag hör det så nu har jag två tips. Om du säger man ska välja bra spelare.
Får jag gissa vilka lag de kommer från?
Välj Cale Makar, han kommer att ha en bra säsong. Och sen en spelare som kommer att ha en comeback-säsong, som det tror jag sen stenhårt på. Jag tror att Jose Saros kommer att ha en grym comeback-säsong. Så välj Jose Saros och Cale Makar.
Ja. Alltså jag tittar faktiskt på några sådana här listor och några sådana här bra picks som jag skulle säga för ur Finlands perspektiv, som jag tror att man kan plocka. No, jag för sig, om man är med i en fantasy-liga med en massa kompisar från Finland, så vet alla antagligen att Mikko Rantanen kommer att göra en mycket bättre säsong den här säsongen än vad han gjorde förra säsongen. Men han är en som man kan räkna med att man kan ta. Han kan eventuellt gå senare vad han vanligt går i de här draftarna. Och sen som vi lite var inne på, om man vill chansa på någon finländsk spelare att faktiskt ta ett stort kliv framåt i poängproduktionen, så skulle det nog kunna vara Anton Lundell.
Men det skulle vara ganska logiskt, ja. Och man får, får man bra poäng då för det här om man tippar det rätt.
Ja, men var det ingen från Ottawa Senators?
Ja, no,
Levi Meriläinen som målvakt.
Ja. Vad jag förstått så är det grymt höga förväntningar på Tim Stützle den här säsongen.
Ta inte Levi Meriläinen. Så mycket ska ni ta med från det här poddavsnittet. Nästa vecka är vi tillbaka. Då alltså är spåkvillan framme. Vi ska tippa mer exakt hur det går. Och lycka till i alla era fantasy-draftar.
Tack och hej och ha det bra.